Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet. Lösningen del 4 med Lars Bojnäs.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Palmemordet, kanske ni tänker, är inte det löst? Ja och nej. Utredningen är nedlagd och en misstänkt mördare har pekats ut. Men det finns många lösa trådar och framförallt har ingen blivit dömd för mordet. Så jag och Dan fortsätter att granska det här ämnet så länge ni vill och så länge ni stöttar oss. Och stöttning är lättast via patreon.com/palmemordet, alltså patreon.com/palmemordet. Där kan du donera en summa som vi får per publicerat avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för ditt stöd. Glöm inte heller att när vi är över $500 per avsnitt så blir det ännu mer polisspåret. Innan vi fortsätter med den intervju som jag gjorde med Lars Bojnäs så vill jag prata lite om de dokument som kommit ut. En grupp som heter Palmemordet, FUP och andra handlingar gör ett jättebra arbete med att begära ut material och du kan också hjälpa till där. Men det vi märkt är att vissa av dokumenten är kraftigt maskade, faktiskt så mycket att ibland blir helt obegripligt vilka personer eller händelser som avses. Vi vill såklart ge er all ny information som kommer fram och därför sände jag 2 avsnitt som baserades på de här dokumenten. Jag fick en del kritik för att det var så mycket struket och jag kan bara hålla med. Det blev inte bra i poddformat. Tanken var att presentera nya, kanske okända händelser för er samtidigt som ni själva fick höra hur mycket som hade plockats bort av utredningen. Men jag inser att det inte var rätt sätt att jobba. Och när vi återgår till dokumenten så kommer vi att se till att vi har mer bakgrund eller dokument som inte är lika maskade. Missade ni 3 timmar med Gunnar Wall nyligen? Ja, frågan är inte lika märklig som den kan verka. För Dan och jag presenterade ett boksläpp av just Gunnar Wall live på YouTube för ett tag sedan. Det är boken Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet som kommer i en ny utgåva. I samband med släppet av boken fick ni lyssnare möjlighet att ställa frågor till Gunnar, och även Dan och jag sköt in lite frågor med jämna mellanrum. Eventet går att se i efterhand på Palmemordets Facebook-sida. Och oroa dig inte om du hör mig lite senare i början av klippet. Det där var ett tekniskt problem som vi löste en bit in i sändningen. Men nu över till dagens ämne, och det är ju fortsättningen på förra veckans intervju med Lars Borgnäs. När jag tittar på Palmemordet, det är lätt att dra kopplingar till, om vi kan kalla det, den svenska självbilden på något sätt. Jag tänker på allting från DC-3 där vi fick fram sanningen först mycket senare. Jag tänker på det som har varit uppe nu med Estonia-katastrofen, där det har kommit fram delvis nya uppgifter. Och ja, men som sagt, Palmemordet ligger ju det också. Finns det någon, så att säga, finns det någon... Är man rädd för den svenska självbilden som ett bra och icke-korrumperat land? Är det, kan det vara något sånt som spelar in, att det är ett antal såna här händelser, större händelser, som har blivit ifrågasatta och till och med man inte fått svaret på åtskilliga år? Hur tänker du kring det, den svenska självbilden och händelser i Sverige?
Det är klart att ledande politiker är angelägna om att Sveriges självbilden eller bilden utomlands av Sverige ska vara så positiv som möjligt. Men det är ju en väldig missbedömning om man tror att det här sättet att avsluta Palmeutredningen bidrar till en bättre självbild eller en bättre bild av Sverige utomlands. Det är ju tvärtom så att det här ger både oss i Sverige en bestående osäkerhet inför mordet, och även utlands en förstärkt bild av att Sverige inte vill söka sanningen i den här frågan. Så jag tror inte att det är i så fall ett bra sätt att bättra på bilden av Sverige, varken utomlands eller här hemma. Nej, det är ju snarare så att, tror jag, skrev en bok om det här redan för 8 år sedan som heter Nationens intresse.
Just det.
Jag tog upp både Palmemordet, Estonia och dessutom en tredje fråga, nämligen ubåtskränkningarna, där jag också menar att man har undvikit att söka efter den verkliga sanningen. Att det handlar om en beröringsångest ifrån svenska regeringars sida. Då talar jag om både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. En beröringsångest inför vissa frågor där Sveriges säkerhetspolitik och det svenska dubbelspelet under kalla kriget, vår så att säga falska neutralitet, eller ofullständiga neutralitet ska jag säga, och alliansfrihet spelar in. Saker som där skedde och som inte får komma upp till ytan därför att det röjer för mycket av vad man uppfattar som svenska nationella intressen faktiskt. Där man har, för att använda ett slitet ord, man har mörklagt. Man har mörkat vad som hände, både när det gäller ubåtskränkningarna, när det gäller Estonia, när det gäller Palmemordet. Och det skedde visserligen för länge sedan, när det, ursprungligen, men det lever kvar. Och det där arvsynden, så att säga, inom ett parti som Socialdemokraterna, eller för den del också Moderaterna, med tanke på Carl Bildts agerande i Estonia-frågan. Den lever kvar än idag, och det är för mycket som kan förloras fall sanningen tillåts komma fram. Och det är därför man kan se parallellen med Estonia nu, där Estland trycker på för att få en ny utredning, men Sverige försöker så mycket som möjligt, dels så länge som möjligt vara ointresserade, och sen, som jag förstår det, försöker begränsa omfånget av en ny utredning, för man är rädd för vad som kommer upp. Samma gäller Palmemordet. Det kan finnas en rädsla för vad som kommer upp om man börjar gräva i Säpo eller gräva inom militären. Och det är vad som kommer upp, dels om mordet, som Carmen, kanske också om Palme i det fallet. Vad kommer upp om Olof Palme ifall man börjar nysta i Säpos innersta vrår. Vad var det för misstankar man hade i vissa delar av Säpo när det gällde hans agerande mot Sovjetunionen? Och vad byggde man det på? Det kan finnas sådana osäkerheter. Liksom i Estonia så finns det en osäkerhet. Vad var det egentligen Estonia hade i lasten när de åkte den natten? Om man inte vet exakt vad det var så kan man vara orolig. Man tycks vara orolig för att överhuvudtaget ta reda på det. Därför att det ställer bara till problem.
Precis, och vi kan konstatera där utifrån både boken Nationens intresse och din reportage i Uppdrag granskning var det väl där att vi har ju bekräftelser på att det har smugglats militärt material ombord innan förlisningskvällen, inte själva förlisningskvällen, eller vi har inte bekräftat själva förlisningsnatten, eller hur?
Exakt.
Ja, precis. Så att det är ju det ligger ju så att säga i farans riktning att det skulle kunna ha varit något ombord även då. Det tror jag vi.
Och där var det ju så, för att dra den här parallellen med Palmemordet, att när jag gjorde det här reportaget 2004 som där en tulltjänsteman trädde fram och sa att han hade sett att det var militära transporter veckorna innan, så ledde det till att regeringen tvingades tillsätta en utredning, en enmansutredning. Men den fick så snäva mandat, direktiv, så att det enda den kom fram till var att den bekräftade det som jag redan hade berättat i reportaget. I övrigt ingenting. Och sen brände utredaren, Johan Hirschfeldt, brände allt material. Det är fullständigt unikt, verkligen. Men det visar just vilken rädsla det finns för att det som står i materialet och det som man inte har frågat efter ska komma fram. Och likadant har det varit, det är en vanlig metod när man tillsätter till slut en utredning därför att det krävs, att man begränsar dess mandat så mycket man kan. Så att man förhindrar så långt man kan att utredningen kommer in på de känsligaste områdena. Och om vi säger att Palmeutredningen alltså har haft begränsade mandat. De har inte haft kraften att gå in i vissa områden. Och en sån som Christer Petersson, nu åklagare, han kan ha uppfattat det, om man är optimistisk kring honom, då, att det är inte meningen att vi ska hitta lösning på mordet. Det är ingen avsikt. Utan den ligger och ska ligga utanför vårt verksamhetsområde där vi kan få insyn. Och då har han helt enkelt tröttnat.
Så att lösningen, den faktiska lösningen på mordet skulle orsaka ett större sår på samhällskroppen än vad ett olöst mord på en statsminister skulle göra. Är det ungefär så du tänker?
På samhällskroppen eller på någon annan kropp, till exempel partikroppen. Och socialdemokratin när det gäller Palme naturligtvis. Om det skulle komma fram oerhört negativa omständigheter kring Olof Palme eller kring hans omgivning, så skulle det vara skadligt för partiet. Om det skulle komma fram omständigheter kring Lisbeth Palme exempelvis, som jag har betett sig mycket märkligt i samband med utredningen, vilket visar jag i min bok, så skulle det naturligtvis vara väldigt olämpligt och oönskat. Skulle det vara så att lösningen finns inom Säpo, och att Säpo har människor inom Säpo, inte hela Säpo men grupperingar där, har varit delaktiga mord, så skulle det naturligtvis skada, som du säger, samhällskroppen. Det skulle skaka Sverige i dess grundvalar, för att tala med Hans Holmér. Och det vill man naturligtvis undvika. Och då kan man tycka att priset skulle vara för högt. Olof Palme är död. Det gäller bara att bli av med den frågan utan att skada ytterligare nationen. Och så det kan ju vara ett rationellt tänkande från politikernas sida i så fall. Det kan man ju säga, men ur ett sanningsperspektiv. Det handlar om ett mord på en människa som har skjutits med en kula genom ryggen. Och det ska klaras upp. Det ingår i vårt rättstänkande. Och rättsväsendet ska få de resurser som krävs. De ska inte beläggas med handfängsel för att inte nå lösningen. Så det är emot så att säga vår rättsordning och synen på Sverige som rättsstat. Och det är därför jag menar, som journalist och i den meningen så är representant för svenska allmänheten, att jag har jobbat för att, och flera med mig, försöka tvinga utredarna att gå längre än vad de har gjort. Det kommer jag att fortsätta med.
Det ser vi som ett löfte. Det jag tänker är ju att om man skulle ha en lösning som visar sig ha förgreningar inom polisen, militären, säkerhetstjänsten, kanske även politiken, och man då lägger ner utredningen som man nu har gjort. Vi vet vilka motiv utredarna än har, så kan de inte komma in och granska det på grund av rikets säkerhet och liknande. Och det finns ju ännu mindre möjlighet för en privatperson att granska det, journalist eller inte, tänker jag. Det måste ju vara ett ganska stensäkert sätt i så fall att se till att den här hemligheten förblir en hemlighet, så att säga. Om man nu inte bildar opinion, som du säger, vilket ju är enda sättet, misstänker jag.
Ja, enda sättet, det är ett sätt att tvinga. Vi har ju nog sett Estonia-frågan igen. Där har upptäckten av hål i skrovet har faktiskt tvingat fram en ny utredning. Det tvingar regeringarna att agera, även om de reflexmässigt försöker göra så lite som möjligt, åtminstone från svensk sida. Men det tvingar fram att någonting sker. Samma sak kan hända när det gäller Palme. Det kan komma en läcka ifrån, om det är så att till exempel man inom Säpo har varit delaktig mot. Det kan komma en läcka som ställer det hela i ett nytt ljus och tvingar fram en vidare undersökning. Och så att säga skapar en väldigt stark opinion för det. Det är möjligt. Det finns ett annat sätt också, och det är att man laborerar med den tanken att man skulle ge amnesti. Det var ju så att när man avskaffade preskription av mord, då just där i samband med att Palmemordet, strax innan Palmemordet skulle preskriberas, passade man på att avskaffa preskriptionen, vilket betyder att allting fortfarande blev hemligt. När man avskaffade preskriptionen så gjorde man också det omöjligt för de som vet någonting att träda fram. Så om man anser att det är viktigare att vi får veta vad som hände än att mördaren nödvändigtvis ställs inför rätta och döms. Om man anser att det absolut viktigaste är att vi får klarat för oss varför Palme mördades, vad var bakgrunden och i stora drag hur det gick till, så skulle man ju kunna tänka sig att man, bara teoretiskt menar jag, att man på något sätt skulle kunna ge någon form av amnesti till sådana personer som kommer, även om de är i periferin delaktiga, var delaktiga i det hela, kommer fram med uppgifter. Nu vet vi att det är ingen mening för människor som har varit inblandade i mordet att träda fram, därför att de kommer att få lida för det. Man skulle kunna göra det enklare för människor, medan de fortfarande är i livet, menar jag, att träda fram genom att göra ett undantag för det här unika fallet och bereda dem chansen att utan straff berätta vad som hände. Kanske till och med gärningsmannen, varför inte? Jag skulle personligen inte ha något emot att gärningsmannen, om han trädde fram, slapp straff om han berättade precis hur det gick till, så att vi slipper den här ständiga undran och den här osäkerheten kring vad det var som låg bakom mordet. Naturligtvis vill jag helst att de skyldiga ska straffas, men om priset är för detta är att vi inte får veta vad som hände, så undrar jag om det inte vore bättre att ändå få lösningen. Det skulle så att säga läka såret för Sverige på ett väldigt bra sätt.
Jag tänkte på det du sa, om det nu är så att det finns saker i Olof Palmes historia eller partiets historia. Det kom ju fram en uppgift om att Olof Palmes personakt hos Säpo ska vara försvunnen. Den kan till och med vara uppeldad. Det är journalisten Bo G. Andersson som skriver det på DN Debatt. Hur reagerade du på detta?
Ja, för det första framgår det ju inte när det skulle ha skett i så fall. Om det skedde snart efter mordet eller om det har skett på senare år eller var i tid. Jag vet inte om du har uppfattat det, när det skulle ha skett. Det var inte ens säkert att det hade skett, men det kunde vara.
Ja, nej, precis. Man skriver troligen uppbränd, tror jag, eller troligen destruerad eller något sånt där.
Ja, men du vet ju inte när, och i vilket fall som helst är det naturligtvis oerhört skandalöst om ett sånt dokument som är alltså av historisk värde för framtida forskning och väldigt stort värde, men som också kan tänkas ha ge några ledtrådar till mordfrågan. Det vet vi ju inte, om det skulle förstöras. Kan det bero på ett administrativt misstag att någon undre chef såg att någon tid hade gått ut för någon och sen brände ihop med en massa annat skräp? Nej, det kan inte.
Det låter ganska osannolikt.
Det är ett beslut som har tagits i så fall i något syfte. Och då är det naturligtvis, tanken kan ju vara då att, eller misstanken blir ju då att det stod något där som inte är till fördel för Säpo självt.
Jag läste en annan av dina böcker, som heter Sanningen är en sällsynt gäst, om mordet på Katrin da Costa, eller da Costa-utredningen. Och där fick man ju en inblick i hur svårt det kunde vara att få fram dokument när den nya utredningen skulle sättas igång om det här da Costa-mordet då. Jag minns att en av utredarna, som jag inte just nu minns namnet på, fick komma med propåer väldigt ofta om att få ut olika dokument och sånt. Det kan inte bara vara så att det är en administrativ miss, som du säger, även om det nu råkar vara, alltså även i Palmefallet då, även om det nu råkar vara en väldigt speciell akt att slarva bort, så att säga. För att uppenbarligen finns det ju ett problem att få fram dokument. Det har ju hänt i Palmeutredningen också, vad jag har förstått, att vissa brevdokument inte går att hitta. Jag tänker på till exempel Anders Larssons varningsbrev, får vi väl kalla det, som i alla fall ett tag var försvunnet uppe på Säpo, att de inte kunde hitta det. Det kan inte bara, kan det vara så att svenska poliser helt enkelt inte är, att det kan slarvas med administrationen helt enkelt?
Ja, teoretiskt ja, men de exempel jag känner till om dokument som har försvunnit på Säpo, de gäller just misstankar mot Säpo. Till exempel Carl Gunnar Bäcks tips som han fick dagarna efter mordet om att Sydafrika var inblandat och tillsammans med en svensk Säpo-man. Det skickade han ju till Säpo i Uppsala, en inspelad version av det tipset som han hade fått från en engelsk källa som sannolikt var en underrättelsekälla. Det försvann, och det har också granskningskommissionen konstaterat. Och det tipset var ju riktat mot Säpo. Sen har vi då den här militären som var med på Norrköpingsmötet några veckor före mordet, som talade med lokala Säpomannen i Norrköping tid efteråt. Och gav honom ett papper om vad man hade avhandlat vid det här mötet på polishuset före mordet, som gällde just att någonting skulle göras mot Palme före Moskvaresan. Säpomannen i Norrköping skickade in det här till Säpo, det har han själv sagt, till Ness. Det försvann. Och det var just det här att det försvann saker på Säpo som var en bidragande orsak i mitten på 90-talet när vi hade en hearing som tv-sändes där Tage Pettersson var med, och då han började bli orolig för att saker och ting inte stod rätt till, och då han tillsatte granskningskommissionen, eller såg till att det tillsattes av konstitutionsutskottet. Så att jag vill säga att saker som har försvunnit på Säpo har varit belastande för Säpo. Och då, om vi ska lägga in Palmes personakt i den raden, så ser jag det som högst möjligt och sannolikt kanske att det fanns uppgifter i Säpos personakt på Säpo som var belastande för Säpo. Alltså misstankar om honom, om Palme, eller uppgifter, konkreta uppgifter eller vad du vill, som inte Säpo ville ståta med att ha samlat ihop för hans död. Någon slags slarv tror jag inte på. Inte alls. Det kan inte.
Jag försökte ge dem en livlina.
jag märkte det. Men och de skulle säkert ta den naturligtvis. De kommer kanske att ta den om de svarar på Bo G. Anderssons artikel. Men jag tror inte på det ändå faktiskt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tänker på det, hur engagerad är du i Palmemordet idag? Jag vet att Dan Hörning har ju intervjuat dig en del om kring din bok och så här. Men hur bedriver du fortfarande någon form av, vad ska vi säga det, egen informationsinsamling? Tittar du på dokumenten som kommer ut och så vidare?
Ja, jag tittar på dokument, en hel del dokument. Jag har inte själv begärt ut några, men jag har kontaktats på flera håll av sådana som har begärt ut. Så jag har tillgång till väldigt mycket dokument som har begärt ut. Och jag har fått kontakt med en del personer som har fastnat för vissa saker de tycker var intressanta att skicka till mig och som jag har tittat på. Exempelvis har det handlat om några walkie-talkie-vittnen som jag tycker är mycket intressanta. Det är ju en omständighet som var faktiskt bland de första som jag ägnade mig åt när jag gick in i Palmemordet. Men så fortfarande är det så att om det är personer som lyssnar på det här och som har intressanta uppgifter de har fått från utredningen och skulle vilja höra om jag vill titta på dem, så är svaret ja. Jag vill gärna titta på sådant man finner och som kan tänkas vara intressant. Och det gäller även om de är väldigt många uppgifter är ju grovt maskade, så att säga, väldigt mycket överstruket. Men det finns ändå och kan finnas saker att läsa ut av de här dokumenten som är spännande och som bidrar till bilden av inte minst av hur utredningen har bedrivits.
Och vi har ju kontaktuppgifter till dig, så att jag antar att det är lättare att de bara skicka ett meddelande och säga att de vill komma i kontakt med dig än att vi lägger ut din e-postadress över hela internet. Om det skulle vara någonting.
Jag har inget emot att min e-post, den står i slutet på min bok.
Ja, det gör den. Ja, det har du rätt i. Ja, men då så.
Jag är inte hemlig på något sätt, utan vill man kontakta och vill man diskutera, vill man visa något dokument som man har fått ut som man tycker är intressant, så är det jag också positiv till. Mm.
Tror du att det finns någon möjlighet att vi nu när den offentliga utredningen är nedlagd, att faktiskt allmänhet eller journalister eller liknande kan komma närmare en lösning eller en ökad förståelse i alla fall än vad man har gjort innan? Eller är det som utredarna säger, är det stopp och slut här?
Som jag sa tidigare, så tror jag inte lösningen faktiskt finns i materialet. Jag tror att det är en anledning till att Christer Petersson gav upp och bestämde sig att avsluta utredningen. Han kommer fram till att lösningen finns inte där, vi kommer inte åt den. Och det finns inga tecken på att högre makter i form av politisk ledning eller högsta polisledning på något sätt vill utöka befogenheterna för utredningen eller ge dem mer resurser. Så att jag tror inte lösningen finns i materialet trots alla dessa hundratusentals sidor som, utan lösningen finns någon annanstans, och den är nåbar om, tror jag, om man kan bryta igenom de här spärrarna som finns. Däremot det som plockas ut nu i form av att olika människor begär ut uppgifter, jag tror inte, det låter väl tråkigt kanske, men jag tror inte att det kan leda fram till någon lösning. Det kan förstärka vissa idéer, vissa teorier. Det kan förstärka bilden av hur fullständigt utredningen har bedrivits. Det kan jag tänka mig. Och så. Men, och det kan möjligen förstärka vissa frågetecken. Jag talade om walkie-talkie-vittnen nyss. Det är helt uppenbart att det är reella observationer, flera av dem här, walkie-talkie-vittnen, alldeles i nära anslutning till mordet faktiskt och mordplatsen. Det är reella observationer, det går inte att tveka om dem. Däremot så säger det ingenting om vad de har med mordet att göra. Att de har med mordet att göra eller att de har med någon annan omständighet att göra. Ta till exempel det här som jag menar är sannolikt faktiskt, att det fanns en övervakning av Palme i annat syfte än att mörda honom, nämligen att hålla koll på honom. Jag menar ju att han var på väg till, sannolikt, till någon form av möte med någon person som inte behöver varit mördaren. Han var på väg dit, det sägs, inte minst så tolkar jag deras riktning när de går, sista stegen där, just så att de går inte rakt fram mot Kungsgatan, de går inte mot övergångsstället utan de går in mot Tunnelgatans mynning. De är på väg någonstans som inte gärningsmannen har kunnat hejda dem från att göra. Och då tar han till våld helt enkelt. Och den tycker jag visar att Palme hade ett ärende. Eller Lisbeth Palme, jag vet ju inte vem som hade ett ärende. Eller båda. Och att några var intresserade av detta, övervakade. Det kan vara Säpo, stor sannolikhet att Säpo var där. Och i så fall skedde mordet framför ögonen på Säpo-personal. Som naturligtvis inte kan gå ut och prata om det, därför att då misstänks omedelbart Säpo, med eller utan rätt, för att vara inblandade. Och de observationerna fortsatt är väldigt relevanta tycker jag. Men de leder inte fram till någon mördare. De leder inte ens fram till vilka som ligger bakom mordet. Det enda man kan säga är att den person som utförde mordet, som jag ser det, när man avläser vad som hände på mordplatsen, och det är det jag skriver om i min bok, det är mördaren visste att Palme inte hade bevakning. Och han var en person som var väl rustad för att utföra det här på ett så kallblodigt och skickligt, måste man säga tyvärr, på alla sätt. Kamouflerat dessutom sätt som skedde. Och då hamnar man i de här kretsarna som är då stängda för utredarna, nämligen militär, polis och Säpo. Där finns inte Stig Engström, där finns inte Christer Pettersson, och det inser utredarna också, det måste jag säga. De inte tror. Och då är visserligen så anklagar jag Christer Pettersson för att tala mot bättre vetande, och det är naturligtvis fräckt av mig. Men jag kan inte tro att han på allvar menar att Stig Engström mördade Olof Palme. Man kommer inte runt Stig Engström. Okej, vad menar han med det? Ja, det är en sak, om han uttrycker det så. Men att peka ut honom som mördare, det som vi började med det här samtalet, det är respektlöst på alla sätt och det är häpnadsväckande och det är otillständigt.
Men på samma sätt kan man väl säga, som vi har pratat om, vi kommer inte runt walkie-talkie-observationer, vi kommer inte runt Säpo, vi kommer inte runt... Det finns ju massa andra uppslag också man kan säga så om. Saker man inte kommer runt men som inte presenterats som en fullständig lösning för det.
Så är det, men eftersom Stig Engström inte kan knytas till mordet på själva mordtidpunkten, utan tvärtom mycket talar för att han inte var där när mordet skedde, just på platsen. så betyder det att han kan avföras egentligen som gärningsman. Och det ska man kan säga, det skulle jag vilja säga. Så är det, han kan avföras som gärningsman. Men walkie-talkie-observationerna, de finns där, de är reella. Det står människor med walkie-talkie. Däremot vet vi inte vad de har för samband med själva händelsen. Men att de har samband med Olof Palme bör det väl inte vara någon tvekan om. Sen finns det ju en möjlighet att det var en övning som har varit uppe till debatt om med en kuppförsvarsövning av något slag. Det är inte alls uteslutet. Ett sånt scenario och att Palme råkade hamna mitt i den virveln av aktivitet. Och det ledde till väldigt osäkerhet sekunderna och minuterna efteråt på alla håll om vad det var som var verklighet och vad som var fiktion. Sånt har hänt förr och det är möjligt. Men då bör rimligen organisatörerna av övningen ha någon slags samband med organisatörerna av mordet.
Mm. Jag vet inte om vi uppfattar det på samma sätt här, men det jag menade med min fråga eller påstående det här, det var ju att det är lätt att säga att man kan inte komma runt Stig Engström som är, och det är ju ganska löst att säga det, precis som du instämde här ju. Men det finns ju konkreta grejer i övrigt som man inte kommer runt. Men det tar man inte upp på presskonferensen. Det säger man inte. De säger inte att vi kan inte komma runt. Som du sa, walkie-talkie-observationer. Reella walkie-talkie-observationer. Man säger inte att vi kan inte komma runt. Ja, men Säpo. Utan det är... Nej, jag tycker att man om man inte ens kommer runt Stig Engström, så tror jag inte man kommer runt de stora frågorna heller, om jag ska vara helt ärlig. Och det var ju så det slutade också.
Nej, men Petersson skulle ju aldrig kunna säga att man kan inte komma runt Säpo. Det skulle vara fullständigt uteslutet för honom.
Absolut.
Han borde säga det, för det är precis så. Man kan inte komma. Det är ju det som Arne Irwell då, som jag citerar i min bok, alltså chefen för mordroten i Stockholm, skrev i sina minnesanteckningar som jag fick efter hans död. Att det var Säpo. Han pekar ju på Säpo som sannolikt inblandad i mordet. Och jag menar att man kan inte komma runt Säpo. I det här. De var med stor sannolikhet var närvarande kring mordplatsen i varje fall. Sen om de var skyldiga till mordet som organisation eller någon undergrupp eller så, det är svårt att säga. Men det är ju en sak som måste utredas. Men Petersson skulle ju aldrig kunna ta i sin mun att det finns saker som pekar på en inblandning från Säpo. Men det hade han varit tvungen att göra ifall Sydafrika hade pekats ut. Vad hade det varit logiskt att börja tala om Säpo-inblandning eller en polisinblandning från svensk sida? Men han kan inte ta det steget helt enkelt. Och därför så väljer han att säga bara att man inte kan komma runt Engström. Visst, man har varit intresserad av walkie-talkie. Det var ju inte minst Dag Andersson sa ju det för några år sedan. Och det har ju varit en inriktning hos polisen att utreda walkie-talkie-observationer. Så man har väl anat att det kan finnas någonting i det som har med mordet att göra. Och det var väl vad Petersson kanske menade när han sa att man inte kan utesluta en konspiration, även om ingen tyder på det, eller det finns inget konkret om det. Och då menar han säkert dels förekomsten av walkie-talkies, dels också det faktum att om Engström var inblandad så måste han på något sätt ha fått en signal någonstans ifrån att han skulle gå ut på gatan just vid det tillfället. Men han utvecklar ju aldrig det, och det lämnar han, och det är alltså den delen av mordet som är i så fall oredovisad från utredarnas sida. Och det beror på att de kretsar där i så fall konspirationen skulle finnas, då kommer man inte åt. Och det är det som i sin tur är otillständigt alltså för en rättsstat, att mordet på en statsminister ska öppna alla dörrar för att man ska hitta lösningen.
Jag tänker på lite som du går in på det i din bok här nu senast, om just Lisbeth Palme och problemen att få en, vad ska vi kalla det, att få en sammanhängande historia. Hon hade väldigt stora krav på hur utredningen skulle, eller på hur förhör och liknande skulle genomföras med henne och så vidare. Skulle man kunna presentera det här som Christer Petersson gjorde om Lisbeth Palme fortfarande hade varit i livet? Eller hade det varit helt omöjligt med tanke på att hon har ju varit övertygad till exempel då om Christer Petterssons skuld, icke att förväxla med Christer Petersson.
Ja, det är en bra fråga. Förresten, jag sa statschef nu tidigare, nyss i förra svaret. Det är ju naturligtvis fel, det är ju statsminister. Han var ju inte statschef, så att det får jag korrigera. Men nej, man hade aldrig fått Lisbeth Palme att gå med på att den man hon såg på Tunnelgatan, som hon beständigt har pekat ut som Christer Pettersson, att det skulle vara Stig Engström. Det tror jag absolut inte att man skulle ha vågat ta risken att få hennes, att hon skulle neka till det. Naturligtvis så hade man ju frågat henne, och det kunde man ju ha gjort medan hon levde. Det är också en intressant fråga. Försökte man få kontakt med Lisbeth Palme? Ja, säger Palmeutredarna, och det har jag hört från flera håll. Man har försökt prata med Lisbeth Palme, men man har inte fått tillgång till henne de sista åren. Då har man nu i efterhand skyllt på att hon var så dåligt skick. Det var hon också sista tiden, men hon var inte dåligt skick alla de senaste åren. Började man tänka på Stig Engström, vilket man rimligen måste ha gjort för ett antal år sedan, så hade det ju varit väldigt lämpligt att söka upp Lisbeth Palme, just eftersom, så att säga, man kan ju inte komma runt Lisbeth Palme, kan man väl säga, han skulle kunna säga. Det skulle Christer Pettersson kunna säga. Men det säger han inte, utan han kommer ju runt. Han lyckas ju komma runt Lisbeth Palme på ett sätt som även sönerna faktiskt accepterar, och Ingvar Carlsson accepterar, Stefan Löfven accepterar, fast de inte, de är övertygade om Christer Petterssons skull bara för några år sedan.
Ja, precis.
Och nu har man plötsligt kommit runt Lisbeth Palme när hon är död. Och det, ja, det är inte snyggt, tycker jag, helt enkelt. För att antingen tror man på henne, och då tror man på henne vare sig hon lever eller är död. Men man kan inte bara byta plötsligt skjorta för att hon har gått ur tiden. Det är precis det som har skett. Man har lagt undan Christer Pettersson, som var misstänkt nummer ett i 25 år. Och så riktar man in sig på en helt annan typ av människa som inte har någon som helst likhet med Christer Pettersson. Och därmed desavouerar man, kan man ju säga, Lisbeth Palme totalt. Och det skulle man förstås inte kunna göra om hon levde. Så att, ja, nej, svaret på din fråga är nej. Man hade inte kunnat göra det så länge hon var i livet.
Jag tänker, sönerna verkar ju ändå ha en mer, vad ska vi säga, förlåtande inställning till att det skulle kunna vara någon annan. Om jag inte minns fel, var det Måten eller Joakim som sa att det skulle kunna vara Skandiamannen?
Nej, han sa ju redan i intervjun som Thomas Pettersson fick med honom och som är med i hans bok, att han var intresserad av det här, och han har sen sagt att han tror, det sa han ju nu efter presskonferensen, att han, det här är, de sönerna gick ut gemensamt och sa att det här är de nöjda med. Vilket extremt märkligt, måste jag säga. Alltså just det, inte minst att de skiftar från att ha trott på mammans utpekande till 100%, och sen plötsligt accepterar en helt annan typ av gärningsman. Och för Mårten Palmes del, han har ju varit väldigt flexibel, om man ska använda ett sådant uttryck, till vad han tycker. Han sa ju exempelvis efter konfrontation med Christer Pettersson att han reagerade starkt på att Pettersson hade ljusa skor. Han hade tänkt, åh fan, han har ljusa skor också, när han såg Pettersson. Därför att han hade en minne av att mannen utanför bion hade ljusa skor. Stig Engström hade inga ljusa skor, men det har vi glömt. Och Mårten Palme har ju dessutom pekat ut flera personer som möjliga gärningsmän. Michael Townley till exempel blev han förevisad vid ett skede. Och det är ju inte så stora likheter mellan Michael Townley och Stig Engström, måste jag säga. Så att han har varit en allätare, kan man säga, Mårten Palme, när det gäller gärningsmän i det här fallet, i sin pappas död. Och medan Joakim och Mattias har ju mindre, så att säga, en mer avlägsen kontakt med händelsen, fysiskt eftersom de inte var där. Men Mårten Palme har varit väldigt anpasslig till vad utredarna har plockat fram i alla skeden. Och det förvånar mig. Jag menar, att de tre sönerna accepterar den här svaga lösningen, som inte är någon lösning alls, den svaga bevisningen, som ett sätt att avsluta utredningen av mordet på deras pappa. Jag har svårt att förstå det.
Tror du att vi har kommit någon vart längre med Palme-ärendet om, säg, 5-10 år. Någon som har något nytt som har dykt upp, någon som har berättat, som har varit inblandad. Tror du att vi kommer något, eller står vi och stampar på samma ställe om 10 år?
Jag tror att vi har kommit något vart. Jag tror att vi har en lösning inom ett antal år. Och det grundar jag både på en förhoppning, men också på vissa omständigheter som jag inte kan redogöra för nu. Men jag tror att vi kommer att se en lösning. Men det är nog viktigt att det blir att den allmänna opinionen inte tystnar här. Alltså, nu har man abdikerat från polisens sida, från polisen och statens sida, kan man säga. Vilket i sig är skamligt, tycker jag. Och skandalöst. Men, och då har många människor börjat själva nosa i materialet för att försöka och, så att säga, ta över, vilket jag tror är i och för sig bra, men det kommer inte att leda till någon lösning. Jag tror att man ändå kommer att behöva jobba fram ett opinionstryck som leder till ett politiskt tryck, ungefär som har skett i Estonia-frågan, som leder till att man till slut ändå bestämmer sig för att bryta spärrarna och se till att man kan rikta ficklampan in i de här dolda utrymmena som vi har talat om. För det är där sanningen finns, och den sanningen måste komma fram. Det är så att säga, det är det som handlar om det nationella intresset i det här, är att vi hittar svaret på varför Palme mördades och också vilka som ligger.
Absolut. Och går man in i, om man får möjlighet att gå in i Säpos arkiv, kanske prata Must och liknande också, man kan ju inte förlora någonting på det, för antingen så hittar man någonting som skulle kunna leda fram till mördaren, eller så vet man i alla fall att där finns ingenting som är intressant, vilket ju är mindre troligt då, med tanke på att vi båda är väl ganska överens om att det kan finnas saker där av intresse. Så att jag menar, det finns ju ändå ingenting att förlora på det. Så att det måste ju vara en slags inbyggd rädsla hos, som du säger, hos polisen, hos de styrande, att det ska komma fram någonting som är väldigt ofördelaktigt, antingen för Palme som person eller för landet helt enkelt.
Mm, det tror jag. Så är det. Och det gäller då att naturligtvis övertyga de som vet någonting om mordet, och kanske vet just de här centrala frågorna, hur och varför och vem, att bli övertygad om att värdet av att det blir allmänt känt, att saken blir löst, är större än den förlust man kan tänkas göra av att obekväma saker och sanningar kommer upp.
Där lämnar vi Lars Borgnäs för den här gången, men återkommer senare i år med era lyssnarfrågor. Nästa vecka får ni som missade vårt live-event med Gunnar Wall en ny chans, då vi sände ut det som podd. Så väl mött då! Vad tycker ni om dagens program? Kommentera gärna på facebook.com/palmemordet. Där finns också Dan och jag att svara på frågor om själva podden. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Stort tack till Lars Borgnäs för den här intervjun, och stort tack till alla er som sponsrar oss på patreon.com/palmemordet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på den Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt, jag viskar ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.